Många av oss har nog sett Draknästet på TV där entreprenörer får pitcha sina idéer för en rad affärsänglar i hopp om att attrahera kapital, kunskap och kompetens för att ta sitt bolag till nästa nivå. Riskkapitalbranschen är en värld omgärdad av mystik bakom lyckta dörrar, något som kanske gör att man blir ännu mer nyfiken, åtminstone jag. Idag står den här dörren på glänt, varpå vi ska ta tillfället i akt att lära oss så mycket det bara går om det här fenomenet. Med oss till vår hjälp har vi Caroline Nylund, partner och head of investment på Zenit Group. Caroline, varmt välkommen till podden.
Tack snälla.
Vi börjar från början. Vem är Caroline?
Det är alltid en svår fråga vart man ska börja någonstans. Men i dagsläget så är jag då en 32-årig Stockholmsbo som ägnar största delen av mitt liv åt investeringar. Utöver umgänge och liknande på fritiden. Men jag kommer från början från Dalarna och flyttade. Ja, man hör det ibland, så vi får se om det skiner igenom. Men jag flyttade till Stockholm när jag var 10 år ungefär tillsammans med min familj. Det är väl den korta, vem är jag?
Men var började ditt intresse för just de här frågorna som du håller på med idag?
Det är en bra fråga. Alltså man kan väl säga så här, generellt och underliggande har jag alltid varit väldigt liksom nyfiken person av mig. Jag har alltid gillat att bygga och utveckla och liksom den typen av saker. Men sen har jag nog alltid genom liksom utbildning, genom livet och genom tidigare jobb varit väldigt öppen för vad jag vill göra. Hålla dörrar öppna och helt enkelt följa med och se vad man blir intresserad av och passionerad för. Men jag har alltid liksom investerat på börsen och jag har liksom jobbat på många jobb som handlar om att utvärdera bolag och liknande. Så sen efter mitt första jobb egentligen som var i London på just en investmentbank och jobba med såna här typer av frågor, så fick jag konkret den här möjligheten helt enkelt att börja jobba med investeringar. Och då var det för spännande för att tacka nej till.
Ja, men vi är ju tre utbörlingar vid det här bordet. Jag är norrbottning, Moa, du är från Växjö, Småland. Och sen har vi Dalarna också. Det gör mig alltid lite nyfiken. Jag är inte uppväxt med det här att man pratar och diskuterar investeringar. Samtidigt som jag har blivit oerhört fascinerad av den här branschen. Blodad tand, det är bästa jag vet. Och det låter som att det är samma sak för dig. Blir du uppväxt i Dalarna liksom med vetskapen och fenomenet om att kunna sätta pengar i arbete och företagande? Och var det liksom en del av uppväxten?
Nej, det var det nog inte alls egentligen. Utan jag har växt upp i en familj med en mamma som är lärare och en pappa och farfar och släktingar som är många jurister. Så att ekonomispåret var någonting som föddes först lite senare för mig. Allt eftersom jag började umgås med människor som låg lite före mig karriärsmässigt och så här. Man förstod vad jobbar de med, blev nyfiken på det och började intressera sig. Så att jag har nog hela tiden tänkt att jag egentligen skulle plugga juridik och gå in på det spåret. Tills det sen öppnades möjligheter att man kunde plugga på Handels och man kunde jobba med just investeringar och bolagsförvärv och den typen av frågor. Och då öppnades liksom en helt ny värld egentligen, kan man säga, som sen visade sig vara väldigt, väldigt spännande. Och sen finns det ju också väldigt många olika delar av den här världen som man kan vara i. Och jag har ju då tyckt att den här delen, att jobba med investeringar i väldigt tidiga skeden, är den roliga.
Men den här delen av finansmarknaden som du är inne i, den är ju ganska så mycket dominerad av män, och många av oss har ju sett serier som Exit och Billions, ett annat exempel.
Nu skiner du upp, du gillar dem.
Ja, alltså inte sista säsongen av Billions, det måste jag ändå säga. Jag är väldigt, väldigt besviken på den.
Ja. Jag har faktiskt inte sett Billions.
Nej, jag har inte det.
Jag är en av få som har.
Ja, första säsongerna kan du se. Men, nej, men jag funderar bara lite grann över, stämmer liksom den här bilden som de här serierna, kanske inte Billions då som du inte har sett den, men ja, den här ganska hårda manliga kulturen och sådär. Har det varit någonting som du har liksom funderat kring så där, som kvinna specifikt när du har gjort dina val?
Nej, men överlag skulle jag säga att det i mångt och mycket stämmer. Sen tror jag att det beror på väldigt mycket inom vilket område i finansbranschen du är i. För om man tittar på till exempel vart jag började min karriär, på en amerikansk investmentbank i London. Där var det ju absolut liksom mansdominerat och jag var en av väldigt få tjejer. Och det var ju väldigt ofta man liksom, eller alltid egentligen, så fann man sig i situationer där man satt i rum med 5, 10, 20 äldre män och jag var den enda kvinnan. Så det har ju blivit liksom standard för mig, och efter en tid så blir det någonting som inte jag har reflekterat så mycket över. Men sen efter några år börjar jag reflektera mer och mer och liksom tänka att det är inte en sund miljö att vara i, och det är inte någonting jag vill vara i heller, utan jag vill skapa förutsättningar för fler kvinnor att komma in i den här branschen. Men sen då när jag också gjorde skiftet och gick över till venture capital-sidan, där uppfattade jag ändå att det är ganska annorlunda och lite mjukare miljö faktiskt.
Men berätta lite mer om den här resan också, den är jag väldigt nyfiken på. Mm. London och det var investmentbank. Du får jättegärna, eller vi kommer att komma in på liksom lite karriärstips tänker jag sen. Men dessförinnan, berätta om resan från Dalarna till Stockholm och ut i vida världen. Hur har resan fram till Zenit sett ut?
Ja, men min resa precis började ju då i Dalarna, i en stad som heter Ludvika, som de flesta känner till för att man passerade på vägen till Sälen och kanske stannar på McDonald's.
Kan ha hänt att man har gjort det.
Ja, exakt. Jag brukar höra det. Men sen så då, som sagt, så flyttade vi med min familj till Stockholm när jag var 10 år. Genomförde hela skolgången i Stockholm, och sen så efter jag hade tagit studenten då egentligen, så började man ju fundera på vad ska jag göra nu. Och då drog jag ut då tillsammans med en kompis och reste, gjorde den här klassiska backpacken i Australien, fick jättemycket tid till att fundera på vad man vill göra, pratade med massa människor och hade faktiskt på den tiden en äldre pojkvän som hade ett gäng som liksom hade gjort London-svängen kan man säga, och det var Handels och det var KTH och såna här grejer, och det var väl där min dörr öppnades till den världen då, eftersom det hade varit väldigt mycket juridik innan snarare. Så då så helt enkelt började jag plugga på Handels och hade ju tur att komma in, för att på den tiden, jag vet inte om det fortfarande är så, men då är det ju lottning för att det är så många som söker.
Med toppbetyg dessutom.
Ja, exakt.
Behöver man ju också ha små tillägg, det är inte bara lottning.
Nej, precis. Nej. Men så man har ändå lite tur också att få komma in då. Så att, då var det 5 väldigt roliga intensiva år på Handels med mycket olika jobb vid sidan av. Och då är det ju en ganska bra tidpunkt att testa på olika typer av jobb. Liksom. Men jag föll väl ganska snabbt in i att testa på corporate finance och var på några ställen runt om i Stockholm parallellt med plugget. Och sen så kände jag bara så att London måste jag testa. Har ingenting som egentligen håller mig tillbaks. Sökte lite jobb där och valde att börja på den här firman då som heter Greenhill. Och stack dit. Först gjorde jag ett internship då över sommarperioden, och sen så fick jag möjlighet att komma tillbaka och börja jobba heltid helt enkelt.
För det är lite nyfiken här bara som karriärstips. Det är, nu jobbar du på ett bolag som heter Zenit. Ni investerar i relativt tidig fas. Vi kommer att komma in mer på det. Mm. Men vi kan inte riktigt lämna dig ännu, för vi vill liksom lära känna dig ändå lite
ja,
mer inspirerad av dig.
Nej, det är bara roligt.
Och där tänker jag någonstans, för de som lyssnar på det här och känner att aha, men jag vill också göra den här resan. Mm. Så här i efterhand, skulle du rekommendera att göra investmentbankssvängen? Eller skulle du rekommendera att försöka hitta ett spännande bolag i ett tidigt skede där man får möjlighet att bli delägare via kanske lägre lön men en del personaloptioner och få vara med och bygga upp ett företag och kanske göra den resan istället?
Ja, men för det första så skulle jag ändå gå tillbaka och säga att det allra viktigaste för alla människor är faktiskt att man ska göra någonting man tycker är roligt och någonting man drivs av och inspireras av. För att annars tror jag att det är ganska svårt att komma långt om det nu är det man vill. Så det tror jag liksom är grundprincipen. Sen så tyckte ju jag att just investment banking spåret var en väldigt bra skola, och det var så jag mycket såg på det, att det var som en förlängning av min master egentligen med 2 ytterligare år där man bara kan suga i sig som en svamp och lära sig hur mycket som helst. Och så kan man ju säga att oavsett vad du egentligen vill göra sen så är det en väldigt bra grund. Och livet är ju långt, så att jag tycker inte att det finns något rätt eller fel svar. Jag tror att det är otroligt spännande också att gå in och jobba i ett bolag i tidigt skede så. Men det kan man ju också göra senare i livet. Jag tror inte att det är lika lätt att gå in i investmentbank senare i livet. Så att jag skulle absolut rekommendera att ta ett sånt typ av jobb eller gå till en managementkonsult eller liknande, för att du får en väldigt bra verktygslåda om det är det du vill ha. Och sen kan du gå till en startup, för det är ju också, ska man komma ihåg, ofta en ganska liksom ostrukturerad miljö. Många gånger unga grundare som kanske inte heller har haft andra jobb tidigare eller liknande. Så att du får ju inte mer i best practice på samma sätt som du får om du går till en mer etablerad organisation.
Spännande. Man kanske behöver en liten buffert också på sparkontot ifall det går söderut och man inte får lön under en period.
Ja, men så kan det ju vara. Men sen så är det ju så här, rent krasst så tror jag liksom att vad är det som gör att man blir duktig? Vad är det som gör att man kan komma långt i en karriär? Då tror jag liksom i grund och botten handlar det ju om att lösa problem på ett bra sätt. Det är ju det allting bottnar i någonstans ofta. Och ju fler problem du exponeras för, desto bättre blir du på att lösa dem.
Men vilka skulle du säga varit de avgörande tillfällena som du har haft under din karriär som liksom har format dig till den erfarenhet du har idag? Är det några liksom stora, du gjort några stora genomslag inom något visst område eller några minor du har gått på? Finns det några sådana där särskilda tillfällen?
Ja, men jag skulle säga att det första handlade ju om att jag faktiskt kom in på Handels och bestämde mig för att plugga ekonomi snarare än juridik då. Det var ju liksom ett stort vägval som har påverkat väldigt mycket. Sen så tror jag också att det handlar mycket om att jag har följt faktiskt mitt hjärta och min passion och vågat säga nej till saker som kanske till synes många gånger är supercoola och det är liksom häftiga bolag i London eller New York eller vad det kan vara liksom så. Men känner man innerst inne att det här passar nog inte mig, då är det viktigt att säga nej och känna vad mår jag bra av, vad tycker jag är roligt, och liksom att inse det. Och det tror jag är någonting som snarare mognar fram över tid, men också utifrån att man liksom på ett sånt jobb som en investmentbank utsätts för en otrolig press, så tror jag snabbare du kommer fram till de sakerna, för du tvingas komma fram till de sakerna för att liksom överleva i princip. Så att jag tror inte att det finns några jättetydliga events, men jag tror att det handlar om att jag har reflekterat under tiden och hela tiden valt att hålla mig till vad jag vill.
Ja, men det låter ju bra att kunna vara trygg i sig själv. Men Caroline, du arbetar ju på Zenith Group idag och ni har ju en vision om att vara den självklara partnern för entreprenörer och investerare. Mm. Berätta mer om Zenith. Jag tror att, som jag sa här i början, det är lite mystiskt skimmer över den här branschen och sådär. Nu spetsar många öronen och det gjorde man tidigare också. Berätta mer om Zenith. Ja. Vad gör ni för någonting? Vilka är ni?
Ja, men om vi börjar i vilka vi är då liksom, så är det ju Tommy Jakobsson som är våran grundare, som jag tror kanske många har hört i någon podd eller läst om på Breakit. Så det var ju han som grundade Zenith i slutet av 2015. Han har investerat hela sitt liv egentligen, men kände att han ville öka exponeringen mot just techbolag och startupbolag. Så då grundade han Zenith och sen så ringde han upp mig då och undrade om jag ville vara med och bygga det här. Så att då har vi byggt upp det här helt enkelt genom åren då, och idag har vi ju en första fullinvesterad fond och är nu ute och letar en massa nya spännande bolag att investera i. Och vi är idag 9 personer som sitter och jobbar tillsammans på ett kontor här baserat i Stockholm och har ju ett fokus på nordiska techbolag i tidiga skeden då helt enkelt.
Men ska vi inte börja lite grann från början med att liksom reda ut de här begreppen? Alltså private equity, venture capital, sånt kapital, joint ventures.
Ja, det finns otroligt många begrepp i den här branschen. Jag kan säga nu när vi kommer börja prata om det, det blir väldigt mycket svengelska också. Mm. För det är svårt att inte blanda. Mm.
Nej, och jag menar, de här begreppen, det blir mycket svengelska, det är mycket lingo. Ja. Det är helt okej, okay. Jag kommer ta på mig drumstruten och dra i handbromsen när vi kommer, om vi hör dem.
Ja,
bara för att få det förklarat.
Ja.
Men just de här begreppen, du var in på det tidigare med att ni är in på venture capital. Men vi börjar med, ja, men som Moa sa, de här begreppen. Private equity, venture capital, sold.
Ja, precis, massa olika begrepp då. Men om man tittar på det från början så kan man ju säga att private equity är ju ett väldigt stort paraplynamn för en finansieringstyp då, eller en källa till kapital då, från den privata marknaden. Och venture capital är ju då en del av det. Så rent krasst kan man väl säga att venture capital är ju liksom en kapitalkälla för unga nystartade bolag i tidiga skeden då, som har negativa kassaflöden, stora tillväxtambitioner och behöver helt enkelt täcka upp då och kunna ta in kapital för att investera och utvecklas. Det är rent krasst venture capital. Och sen ska man också tänka på att jämfört med private equity-begreppet som man kanske slänger sig med så är det, då tar man ju och köper ut majoritetsposterna i bolagen, hela bolagen ofta då, medans man i venture capital köper minoritetsposter och låter i de tidiga skedena i alla fall grundarteamet och managementteamet ha majoriteten av ägande i bolagen. Det är ju en stor skillnad. Och sen om man tänker jämfört med börsen där man handlar aktier och pengarna egentligen oftast byter plånbok, så handlar venture capital om att emittera nya aktier så att pengarna kommer in i bolagen och kan investeras. Det är en ganska stor skillnad.
Precis, jag satt och funderade lite grann över liksom skillnaden mellan din roll och en vanlig fondförvaltare liksom för en UCITS-fond.
Och då är det väl, största skillnaden är ju att jag bara jobbar med onoterat, medan en fondförvaltare då, som du pratar om, skulle ju snarare bara ägna sina dagar åt noterat.
Men krävs så. Det liksom mer research för dig då, antar jag, eftersom det är bolag som kanske är i en uppstartsfas och... Kan du inte beskriva lite grann mer den där kontexten? Liksom?
Ja, men jag skulle nog inte säga att det nödvändigtvis krävs mer, men en annan typ snarare. För att om du tittar på ett etablerat bolag så finns det ju väldigt mycket datapunkter. Du kan kolla på historiska finansiella data och de har jättebra prognoser och det finns jättelånga track records etc. etc. Men när det handlar om nystartade bolag, då har man ju ofta inte hunnit bygga upp det här track recordet, utan vi börjar titta på bolag redan när man liksom precis har lanserat sin produkt och fått bara första datapunkter. Och många gånger är det ju, har man ju då inga revenues. Så det är ju en otroligt stor skillnad. Och det innebär ju att man tittar på andra typer av parametrar. Så att vi tittar ju jättemycket på snarare liksom teamet och människorna bakom. Vilka är de? Vad har de för erfarenheter och kompetenser som gör att man är trovärdig i att bygga det här bolaget? Sen kollar vi såklart också på bolaget, affärsmodellen, marknaden man verkar i. Är det trovärdigt? Kan det här bolaget skala upp sin verksamhet till att bli ett nästa Spotify eller Truecaller eller vad det skulle kunna vara?
Ja, och revenues där då, intäkter. Och Spotify har ju varit en fantastisk framgångssaga, noterat på Nyse i USA. De hissade schweizisk flagg. Nasdaq skrattade. Ja. Nasdaq är svenskägda, eller i alla fall näst största ägare. Truecaller har ni i portföljen, det kommer vi nog komma in på lite mer också. Men jag tänker... när vi hade med Adam Kostial sist, Stockholmsbörsens noteringschef, då sa jag att det här är ju jättespännande med börsintroduktioner. Det är ju verkligen börsens BB. Och det höll han inte alls med om. Och han borde veta som fembarnsfar. Men ni jobbar ju mer på BB, tänker jag. För du sa ju att det kan ju faktiskt vara bara en idé i startfas.
Ja, det är ju roligt uttryckt. Jag har nog aldrig hört någon säga det, men det var slående. ja, exakt. Så att jag jobbar absolut på BB då, skulle man kunna säga. Men så här är det ju. Om man tittar på vår allokeringsmodell så jobbar vi inte bara i de tidigaste skedena, utan vi rör oss egentligen mellan, nu blir det lite begrepp här då, men vi rör oss liksom mellan såddrundor och A-rundor egentligen, kan man säga. Så det är ju ett spann
där. Drog vi nog i handbromsen, ja.
Ja, exakt. Nej, men det är jättebra att ni gör det. För det här är inte helt enkelt att hänga med i. Då. Men om man tänker såddfas, för oss i alla fall, man kan säga så här att det är väldigt vida begrepp det här nu. Men såddfas är ju kring att ett bolag precis har lanserat sin tjänst eller produkt och man har börjat få sina första datapunkter, sina första användare och så vidare. Däromkring tar du in såddkapital för att liksom så ditt frö och börja investera i att växa bolaget och bygga produkten etc. Och sen liksom allt eftersom du rör dig mot en A-runda så har du ju under den tiden jobbat fram en tydlig product market fit. Du ser alltså att användarna vill verkligen ha den här produkten eller tjänsten. De använder den, det kanske ofta är återkommande kunder. Man tittar ju mycket på så retention-siffror och liknande, eller å andra sidan churn-siffror om folk väljer att avsluta sina prenumerationer eller sitt användande, vad det nu skulle kunna vara.
Ja, för det här är ju också ord som även finns som investerare i liksom börsnoterade bolag, med retention och churnen där.
Exakt, och retention handlar ju om återkommande kunder. Så till exempel om man tittar på en app, vilken som helst skulle kunna vara. Då handlar det ju om att man fortsätter använda den här appen, inte bara då vid tillfället du laddar ner den, utan under flera dagar, flera månader och över år helst. Och det blir väldigt viktigt för att bygga upp ett högt värde på varje kund och kunna tjäna då pengar på varje kund.
Så ICA har hög retention.
Ja, de har väldigt hög retention kan man säga. Så det är ju det. Och churn är ju då motsatsen kan man säga. Det är ju vad som händer när någon avbryter sitt användande av en produkt eller tjänst och faller bort helt enkelt. Så churn-siffran vill du ju hålla väldigt låg och retention-siffran vill du ju hålla väldigt hög.
Ja, det har jag ju. Jag ska inte säga vilket bolag det här kommer ifrån. Ja. Någon kanske kan gissa. Men just den här churnen kan man ju ha också, att den ligger någonstans i nivå med dödligheten i Sverige. Det är väl kanske det som är en optimal nivå kan jag väl tänka mig då, att kunderna faktiskt inte lämnar. Mm. Men när jag säger BB, då tänker jag ju egentligen från att en idé är för. Det kan ju vara vid middagsbordet med goda vänners lag och man kommer på en pangidé och ni kanske hakar på den här. Det är för ni kanske känner till människorna, att de har gjort någonting fantastiskt i ett portföljbolag tidigare, så att ni känner till människorna. Eller tackar ni nej då, även om ni vet att vi har varit med på de här människornas tidigare resor?
Nej, men vet du, det där är jättebra, och det är ju många som faktiskt hör av sig till oss redan efter att man har haft den där diskussionen vid köksbordet i princip. Och ibland får vi ju verkligen den typen av idéer där man precis har liksom gjort sin PowerPoint ungefär, och det är ju faktiskt alldeles för tidigt för oss att gå in i det skedet. Vi vill ju kunna se en produkt, kunna klämma, känna, kunna använda, testa den själv för att få en uppfattning om så här, tror jag på det här eller inte. Men det är klart att det väger väldigt tungt om det är en person som har gjort väldigt bra saker tidigare. Det är klart att den personen ökar i trovärdighet att man kan göra någonting liknande igen. Men med det sagt så är det ju också så att vi måste förhålla oss till våra fondinvesterare, och vi har ju lovat till dem att vi ska investera i en viss typ av bolag i ett visst typ av skeden. Så vi har ju ett tydligt investeringsmandat som vi inte kan faktiskt avvika från. Så att det blir ju sådana formkrav som gör att vi inte nödvändigtvis kan gå in i de lägena du pratar om.
Kan du inte berätta lite mer om liksom vilka guidelines ni har? Liksom, vad är det som får er att fatta ett beslut om vad? Jag antar att ESG är förmodligen en viktig faktor i det hela. Liksom, men vad är det, liksom, vad är det ni tittar på? Liksom, vad är det viktigaste?
Ja, som vi var lite liksom inne på tidigare så handlar det ju mycket om lite mjukare faktorer då, eftersom du inte alltid har alla siffror som du kanske hade önskat för att göra din analys. Så att vi tittar ju otroligt mycket på att det på teamet helt enkelt. Det måste vara ett väldigt trovärdigt team, och du kan ju bygga trovärdighet på olika sätt. Alltså det kan ju vara att du har gjort relevanta saker tidigare och har ett starkt track record på det sättet. Sen är det också jätteviktigt tycker vi att ha ett kompletterande team, så att du inte är en ensam grundare. Kanske en ensam grundare kan såklart vara jätteduktig, men vi föredrar att titta på ett kompletterande team där man har olika bakgrunder, olika erfarenheter och också kan hjälpa till och växeldra, för det är en jobbig resa du ska ut på. Det är jätteviktigt. Sen är det också viktigt att de här grundarna och managementteamet som driver bolaget har starkt ägande, för att de också ska ha monetära incitament att slita hårt, för det kommer de behöva göra. Så det är liksom en bit av det hela. Sen om du tittar på liksom bolagssidan då, såklart, då handlar det ju om att du måste ha en skalbar produkt. Det handlar ju om att du ska röra dig i en marknad där det finns stor underliggande potential. Och det behöver ju då faktiskt inte nödvändigtvis vara en växande marknad som du kanske ofta kollar på om du tittar på bolag i senare skeden. Utan i vårt fall kan det också handla om att gå in med en digital produkt med en helt ny typ av affärsmodell, en ny typ av kundupplevelse som gör att du kan disrupta, nu blir det engelska, så att du kan disrupta en marknad och skapa dig en stark tillväxt i en befintlig marknad. Sen som du nämner, ESG är såklart jätteviktigt, och ESG är ju ett väldigt stort område. Och där gäller det ju att balansera bra, för att det finns ju vissa impactfonder och sådär. Till exempel Norrsken i Stockholm är ju en sån, och de har ju otroligt starkt fokus på de bitarna. Vi tycker också att det är väldigt viktigt med ESG, men vi har inte kommit exakt lika långt i det då som de har gjort, och har inte lika starka parametrar på det. Men med det sagt så har vi en ESG advisor som är supergrym verkligen, och vi jobbar med bolagen med de här frågorna och hjälper dem också att utveckla tydligare ESG-agendor och liknande, för i de här tidiga skedena så har inte alla det. Så. Och sen om man tittar inom ESG-spåret då specifikt, nu svävar jag ut här lite, men då tycker vi, ja, då tycker vi att det är extra spännande faktiskt med gender diversity. Och det var ju det vi pratade om lite tidigare.
Och det kan du ge dig 17 på att vi kommer komma in på.
Ja.
För det finns många spännande spaningar där.
Ja.
Men dessförinnan så tänker jag mig det här med disruption, eller man får säga disruptiva bolag på svenska då. Men här tänker jag att vi har gått från dumb phones till smartphones. Vi har gått från tjock-tv till smart-tv. Mm. Och jag kan tänka mig att det tech-drakarna kommer ge de traditionella biltillverkarna en rejäl match.
Mm.
Här blir jag ju nyfiken på när det är ett bolag som har lanserat en tjänst eller en produkt, kunderna verkar vilja ha den, men där man inte kan titta på historiska siffror, och antingen så kanske man går in och skapar någonting nytt, eller att man disruptar någonting gammalt och förlegat. Hur gör ni er hemläxa? Branschstatistik, liksom, vad, och jag antar att ni bygger och har nätverk också av människor runt om i näringslivet. Men hur riktigt gör ni hemläxan när ni börjar fundera på det här skulle kunna bli någonting stort?
Mm. Det här blir en väldigt stor fråga nu. Ja, men om man säger om man säger så här. Egentligen gör ju vi en ganska stor del av hemläxan innan vi börjar träffa bolagen, om man tänker. För vi har under åren utvecklat ett conviction-baserat ramverk som vi jobbar efter. Och på svenska är väl egentligen att vi drivs av vissa övertygelser, skulle man kunna säga. Och det här är ju någonting vi ser över löpande och framförallt gör en årsreview av. Vilka sektorer tror vi mest på? Vilka sektorer, vilka affärsmodeller, vilka techtrender, och det här handlar ju också om på det stora hela liksom, vilka globala trender ser vi, vilka globala miljömål eller klimatmål har vi. Allt det här kokar ju liksom ner till ett antal olika sektorer och affärsmodeller, och vi har valt att fokusera på ett handfull av de här åt gången egentligen, kan man säga. Och sen har vi en väldigt aktiv approach där vi går ut och då letar efter bolag inom de här specifika conviction areas då, helt enkelt. Så då går ju vi ut och pinpointar. Vi tycker att det vore jättespännande att träffa de här 10 bolagen inom edtech till exempel. Och då går vi ut och liksom träffar alla dem, benchar dem mot varandra, lär oss ännu mer om industrin, pratar med våra rådgivare, för det är någonting som vi har byggt upp också genom åren, ett starkt rådgivarnätverk med människor vi litar på, gillar att arbeta med och som är duktiga på olika sektorer, har arbetat inom olika sektorer eller vad det nu kan vara. Så vi bollar med dem.
Så lite mer top down än bottom up. Ni hittar de trenderna, liksom temana ni är intresserade av, och sen hittar ni bolagen och entreprenörerna där i.
Ja, men det är det mer strukturerade approachen så. Men sen så är det ju så här att vi får ju också väldigt mycket bolag som kommer till oss helt enkelt, som vi måste reagera på. Det är ju fantastiskt såklart, och det är jättemånga grymma bolag som kommer. Och då kan ju de såklart falla utanför våra conviction areas. Och då tittar vi på det också. Och så. Men de här conviction-områdena är ju för att ändå kunna strukturera, kunna djupdyka och aktivt leta efter specifika bolag inom trender vi tror är extra starka här och nu.
Men det här är ju lite anledningen till varför jag jämförde med BB tidigare. För jag menar, från det att man blir gravid till att man vet att man kommer få en ny familjemedlem till förlossning, till liksom, bebis, och då vet vi bebisar, de växer organiskt, och när man är vuxen då växer man bara på bredden. Men här funderar jag också, ni är ju inte inne liksom så här i fasen när man, i förlossningsfasen om man så säger, men det är ju någon annan. Så om vi går från om vi går från 0 till 100, före 0 egentligen, men säg 0, det är när man sitter där vid köksbordet och kommer på en fantastisk idé.
Mm.
Och 100, det är den här liksom, det är fallfrukt, då delar man ut 110% av resultatet och man växer ingenting och det så här, så.
Mm.
Vem är det som hjälper bolaget genom de olika cyklarna under livet?
Ja, jättebra. Då börjar vi vid köksbordet, eller i magen då, för att lira med din analogi. Och då är det ju så här, först föds ju en idé någonstans. Sen så när man då väl ska göra verklighet i den idén, antingen så har man lite sparkapital själv som man kan investera i att börja jobba med det här. För först handlar det ju ofta om för de flesta att säga upp sig kanske från ett befintligt jobb, och då måste man ju fundera på hur man ska kunna finansiera sitt liv. Läskigt. Under den perioden. Jätteläskigt och jätteimponerande av de som gör det. Så då handlar det om att ha kapitalet för att klara sig den första biten själv egentligen, för att kunna utveckla ett tydligare koncept och kanske börja liksom bygga på en produkt. Men det som händer i ett väldigt tidigt skede fortsatt är ju att man tar in pre-seed-kapital egentligen då. Och då går man ut och gör en så kallad family and friends-runda ofta, där man hör sig för då bland vänner, bland familj.
Finns det inte fools med där också?
jag tänkte också på det.
Det gör det nog absolut i många olika case. Ja, exakt. Men då går man och äskar pengar där då helt enkelt, och förhoppningsvis får du in en peng där som kan göra att du kan bygga vidare på en produkt, så att du i alla fall kan visa en så kallad MVP då, minimum viable product, för de externa investerarna som ska komma in sen då. Så då bygger du på det här, och det kan du ju antingen har du medgrundat bolaget med någon som kan sitta och koda, eller så måste du börja anställa kodare, eller så kanske du anlitar konsulter i utlandet eller liknande. Det finns ju otroligt många olika varianter på hur du ska hitta utvecklarna helt enkelt. Men sen så då går du till att göra såddrundan, och det kan man väl säga är den första riktiga externa rundan, när affärsänglar ofta kommer in. Det är ju då privatpersoner som kanske ofta har byggt upp bolag tidigare, skapat sig både kapital och kunskap som de kan bidra med till bolaget då.
Men kan du säga någonting om kapitalnivåer? Så att, finns det några generella standardnivåer eller miniminivåer när man pratar med en affärsängel? Det här är också höjt i det här mystiska dunklet vi pratade om i början.
Ja, men det är lite mystiskt, så jag tror att det får fortsätta vara lite mystiskt, för att saken är den att de här begreppen, du kan få 1000 svar på vilka belopp det handlar om. Så att jag kan liksom inte säga något exakt, för det där är verkligen rörlig materia. Och alla definierar olika. Men jag skulle ändå säga att när det handlar om en family and friends-runda, då handlar det väl liksom om allt från några 100 000 till några miljoner. Liksom så. Sen börjar det bli större pengar. Så kan vi säga.
För några år sedan så var det ju väldigt mycket tal om crowdfunding. Men det känns lite grann som att det har svalnat väl. Eller har det det? Är crowdfunding fortfarande liksom en viktig del? Eller var det någonsin en viktig del i företags startup-resa?
Men det är klart att det var det för vissa bolag som gjorde bra crowdfunding-rundor och fick sitt startkapital därifrån. Då har det ju varit ovärderligt för många. Men det handlar ju om vad du vill ha för typ av ägare någonstans. För att många bolag i de här tidiga skedena vill ju just ha människor som kan bidra med kompetens också och hjälpa till att bygga bolagen. Och det får du ju inte genom din crowdfunding-runda, utan där får du ju bara pengar egentligen. Så det är ju en viktig skillnad. Sen så är det klart, som om man tittar på vilka är det då som faktiskt crowdfundar bolag på liksom privatsidan, och då är det så här, det är ju faktiskt ganska svårt tycker jag för en privat individ att investera i startups, för att det är så otroligt hög risk att göra det, så du måste liksom bygga en större portfölj för att det ska bli sunt. Och det kanske man inte har möjlighet att göra, så det är säkert många privatpersoner som har tagit ganska stora hits på det här sättet. Så. Men för bolagens skulle jag säga att det är för många mer attraktivt att få in kunskapen också. Och då vill du ju liksom gå till specifika personer som du tror kan bidra, och sen vill du ta in fonder som du tror kan bidra och så vidare.
Ja, för man brukar ju skämtsamt säga att pengar är gratis idag. Och om vi säger att räntan är priset på pengar.
Men där måste vi faktiskt säga så här, att ja, det finns otroligt mycket pengar. Det snackar alla om. Men då måste man ju också sätta det i relation till alla möjligheter som finns. För på samma sätt som kapitalet har växt, har ju också poolen av möjligheter växt något enormt. Och där tycker jag det är intressant faktiskt, om man bara går tillbaka och kollar på min pluggtid, när då, för att knyta ihop säcken, när liksom bank och consulting var topp två spåren att gå till efter man hade slutat, liksom, framförallt om du pluggade finansinriktning eller så. Men idag har ju entreprenörskap seglat upp och blivit liksom ett av de mest spännande spåren. Och där är det ju en enorm skillnad.
Och det måste jag fråga. Vi ska ju inte lämna BB och hela den här resan som vi håller på med där. Mm. Men jag måste fråga covid och pandemin. Mm. Märkte ni av en förändring där liksom i tryck på nya entreprenöriella idéer?
Nej, men jag märkte mer, så här, jag såg en större effekt på investerarsidan då, än på entreprenörssidan. För om du tittar på investerarsidan så var det ju många som såklart där i droppet, om man tittar på privatsidan, förlorade kanske ganska mycket pengar. Och generellt sett så var det ju en stor osäkerhet i marknaden, och det vet ju såklart ni att så fort det blir stora osäkerheter i marknaden så tenderar folk att vilja avvakta. Och det hände ju också i vår miljö såklart. Så då blev det liksom väldigt många investeringsrundor som avbröts. Vi hade ju bolag också som var ute och sökte nytt kapital då. Och då stängdes liksom rundorna ner. Så att det var en period där det var många bolag som inte kunde egentligen accessa ny finansiering då under den perioden. Så det var en stor skillnad. Men sen på entreprenörssidan skulle jag inte säga att det var lika stor skillnad. Nej, det skulle jag inte göra.
Ja, men det är ju jätteintressant. För ofta brukar man säga att det är två fönster. Det är liksom på våren och på hösten.
Mm.
Och piskar upp till storm så att säga. Alltså vixen eller skräckindex stiger till höga nivåer. Mm. Så ser man ju inte sällan att bolag ställer in sina noteringsplaner.
Nej.
I år har det ju varit tvärtom. Det har kommit in en enorm skara bolag. Både i Sverige, Norden men även i USA. Så till den milda grad vi fick något ta 40-tal bolag i juni. Mm. Och då var det både listbyten och nya bolag, vilket är lite unheard of. Det brukar vara lägre liksom puls på sommaren. Men det jag tänker på här är att priset på pengar är räntan och att pengar nästan är gratis, som man då skämtsamt ibland säger. Det, ja, så är det ju. Mm. Å ena sidan. Fast ni är ju inne i en fas som jag liksom, i bolagens livscykel, där ni inte bara kommer in med kapitalet utan även kompetens, kunskap, nätverk och ett know-how för att skala de här idéerna till nästa steg. Vad är viktigt utöver kapitalet när ni skakar hand och säger det här är bra, det här investerar vi i? Mm. Vad är det ni kommer med till bordet?
Ja, men jag skulle nog ändå spontant här våga säga att det absolut viktigaste är ju faktiskt, förutom att det såklart är ett bolag som ska kunna bli jätteframgångsrikt, så att allt det måste ju lira, men att det finns en bra personkemi, för det här är ju faktiskt personer som man ska jobba tillsammans med från båda håll under en väldigt lång period. För man tittar på alla startupbolagen, det tar i snitt 7 år egentligen för ett bolag att gå från en startup till liksom ett väldigt framgångsrikt bolag. Så det är en väldigt lång period du kommer jobba nära med de här människorna. Så både för entreprenören och för investerarna så är det väldigt viktigt att det lirar. Så det är ju en av de absolut viktigaste sakerna, ska jag säga.
Spännande, för man vill ju inte att det ska vara som i Solsidan med Ove Sundberg, kommer det plonka i sitt home, kanske en D-runda.
Det vill man inte. Och sen så är det ju, det är massa saker som är viktigt för att det ska funka. Men det är ju också så här, för entreprenörerna, de vill ju, som du sa, att vi ska komma med väldigt mycket värdefull kunskap och erfarenheter som gör att de kan accelerera sin tillväxtresa. Det är ju någonting som blir otroligt viktigt. Och jag menar, i ett läge som idag när också konkurrensen om deals ökar, så handlar det om att vi måste ju kunna stå konkurrenskraftiga och erbjuda bolagen någonting mer än alla andra, så att de också väljer oss. För det handlar inte bara om att vi ska välja dem. Så därför är det ju viktigt för oss såklart att alltid ha jättegrymma medarbetare som jobbar med de här bolagen, bygga upp stora nätverk med rådgivare som kan också vara med och jobba med bolagen och så vidare. Otroligt viktigt.
Det där är ju jätteintressant, för ni vill ju vara en självklara partner för entreprenörer och investerare.
Mm.
Vad innebär det i praktiken, och vad gör ni för att positionera er top in mind för de människorna som vill ta nästa steg i bolagets livscykel och gärna i sådana fall kanske vill ha er som ägare? Vad är det som gör att ni utmärker er?
Ja, det skulle du nästan fråga våra entreprenörer i nästa podd. Det är nog det bästa.
Det är i och för sig lite intressant faktiskt. Jag har ju haft med Allan Mamedi från Truecaller här i studion pre-IPO också. Där har ni ju varit inne under ganska lång tid. Så här, vad var det som fick er att fastna för Truecaller? Och jag kommer se till att vi bjuder in något av de här bolagen för att få deras version av det hela. Men vad var det som gjorde att ni fastnade för ett Truecaller som nu är på börsen?
Exakt. Nej, men så Truecaller-investeringen gjorde vi i december 2016, och då hade vi träffat det bolaget under en väldigt lång period, och Tommy som ledde den investeringen, han hade ju lärt känna Allan och Nami och bolaget då under flera månader. Och där var det ju verkligen framför allt Allan och Nami som stack ut som otroligt starka grundare med ingenjörsbakgrunder, vilket ju såklart för ett sånt här typ av bolag blir jättetrovärdigt. Och de hade ju i det här laget kommit ganska långt och skapat en väldigt tydlig product market fit, bevisat att det var en väldigt skalbar produkt och bevisat att man kunde skala upp det här helt enkelt genom jättestark organisk tillväxt. Och sen tyckte vi också att det är otroligt intressant med marknaderna som det här bolaget verkade på. Och deras största marknad är ju Indien då, egentligen fortfarande idag, och var framförallt det då. Där det också finns en väldigt stark underliggande tillväxt för hur man börjar använda mobiltelefoner i all större utsträckning och så vidare. Så att, det var ett antal olika parametrar.
Ja, men vi har varit inne nu på Truecaller, och men ni har ju fler bolag i er portfölj. Kan du inte berätta lite grann om hur ni liksom har byggt upp där och tänkt? Finns det någon röd tråd mellan de här bolagen?
Ja. Nej, men det finns det absolut. Och första fonden som vi har fullinvesterat nu då, helt enkelt, där har vi gjort 20-tal investeringar i olika bolag. Även där så hade vi primärt ett nordiskt fokus, och det är det vi också jobbar vidare med framåt. Majoriteten av bolag i den portföljen är så kallade då B2C-appar, business to consumer-appar, eller B2B SaaS-bolag, business to business software as a service.
Det här är ju elegant nu definition. Nu går vi in på varje sånt här fikonord. Det är jättebra.
Jag börjar lära mig här nu att jag ska vara tydlig. Så det är väl den röda tråden egentligen, kan man säga. Förutom Skede då, att alla de här bolagen, det är softwarebolag som har befunnit sig i startup-skeden.
Nu har vi ändå lyssnat till det här en stund och lärt oss ganska mycket hur humankapitalet har ändå växt på sätt och vis. Men för att återgå till det här liksom, från tidigt skede, sen så hela livscykeln. Berätta för oss, från ax till limpa, hur går det till när man reser en fond och sen när pengarna finns på plats, då ska de ju investeras också. De ska sysselsättas. Sen ska ni jobba med bolagen. Och sen någonstans där i framtiden så ska ni också göra en exit. Hur går det här till?
Bra fråga. Nej, men det är ju en jättelång resa faktiskt, som då börjar, som du säger, med att vi reser kapital till våra fonder. Och då är det ju framförallt institutionellt kapital och rika privatpersoner som brukar investera i VC-fonder då, helt enkelt. Och det är ju en lång fondresningsprocess. Den kan ju variera mellan några månader till liksom 2 år egentligen, beroende på vem man är liksom. Men där gäller det ju att etablera bra relationer med institutionerna för att också ta in institutioner som kan förhoppningsvis vara med i flera fondgenerationer, så att du bygger en skala där också. Men det handlar ju om att hela teamet är ute och pitchar in, helt enkelt. På samma sätt som startupbolagen pitchar in sina idéer till oss, så pitchar vi in oss till våra fondinvesterare. Så det är väldigt mycket möten, det är väldigt mycket legala dokument och terms och liknande. Men vi presenterar helt enkelt våran investeringsstrategi, vilka vi är. De fokuserar väldigt mycket på teamet, det är de man investerar i, på samma sätt som vi investerar i team. Det finns många likheter liksom mellan de här två olika sidorna. Fokuserar också väldigt mycket på hur mycket pengar vi själva sätter, det vill säga hur mycket skin in the game vi har och så vidare. Så att det här är väldigt gedigna processer då. Sen när man väl har fått in kapitalet, som kan vara en första stängning, en andra stängning, eller så går alltihopa väldigt fort och så blir det en stor stängning och fonden är klar. Sen ska man ju då deploya kapitalet, det vill säga börja investera. Och vi har ju liksom löpande diskussion med marknaden och bolagen hela tiden. Så att vi träffar ju bolag kontinuerligt och tar med oss de vi tycker är spännande, håller dialog med dem. Vissa bolag har vi haft dialog med i flera år, andra bolag har vi haft dialog med kortare och kan gå jättefort. Och så har vi då egentligen enligt vårt mandat då en 3-5-årsperiod på oss att allokera till våra initiala investeringar. Så att då blir det ett väldigt intensivt investeringsarbete då i början. Och sen så har ju vi sparat väldigt mycket kapital. Vi sparar omkring 60% av vårt kapital i så kallat reserve ratio för att kunna göra follow-on investeringar i befintlig portfölj. För att det handlar väldigt mycket om portföljstrategi också, eftersom vi jobbar med den här tidiga exponeringen och höga risken. Då måste vi bygga en portfölj på ett 20-tal bolag, gör vi i alla fall. Det här kan variera. Och så får man helt enkelt vara ganska hård med vilka bolag fortsätter vi investera i, det vill säga de som såklart går bra, och vilka bolag måste vi tyvärr tacka nej till att fortsätta investera i. För vi måste alltid ha våra investerares bästa när vi fattar beslut.
Men vilken runda blir det fallfrukt? Jag menar, jag hörde någon som sa D-runda, herregud. En Ö-runda har jag väl inte sett kanske.
Nej, det har faktiskt inte jag heller sett. Men det blir ju en del rundor, absolut. Men vad menar du med fallfrukt?
Jo, men jag menar så här, att om man har en A-runda, B-runda och C-runda, då kanske man strategiskt väljer att ta in lite mera pengar, så att man inte så här ett kvartal senare säger, hörni, nu är det D-runda. Mm-hmm. Och sen nästa kvartal, då blir det en E-runda. Utan någonstans förväntas att man ska in på börsen.
Exakt. Men, och där kan man ju säga, rent generellt så är det så här att bolagen bör ju ta in kapital som räcker i alla fall 18-24 månader, så att man hinner arbeta. För att man ska inte glömma bort att det är väldigt tidskrävande att resa pengar. Det är många bolag du ska träffa, det är mycket due diligence-perioder och liknande. Så att här gäller det ju att vara smart och hinna jobba. För det är också då väldigt viktigt att du från runda till runda såklart också får upp värderingen. Så att du som grundare och också övriga investerare slipper utspädning. Det är ju jätteviktigt. Så här finns det väldigt många olika parametrar som du måste tänka på. Så att du vill ju då med kapitalet du tar in komma så pass långt så att du kan 3x minst värderingen till nästa runda. Skulle man kunna säga. Och sen så är det ju så här, liksom hur mycket pengar kan du ta in innan en notering eller en exit? Där finns det inte något riktigt tydligt svar skulle jag säga. Men det som man däremot kan säga är ju så här att de flesta strukturerade fonderna har ju en tydlig livslängd på omkring 10 år. Och då handlar det ju om att på en 10-årsperiod göra investeringen, utveckla bolaget, skapa värde och sen exitera. Och det innebär ju också att du egentligen redan från början vid tillfället när du går in i investeringen måste tillsammans med övriga ägare formulera en typ av ambition om när ska det här bolaget exiteras, eller när ska vi i alla fall se över strategiska möjligheter och ha den typen av aktiva dialoger. Det är väldigt viktigt. Sen så kan man ju exitera på väldigt många olika sätt, och det är klart att det kan ju såklart också hända att ett bolag kommer och vill köpa upp dig längs resans väg innan du själv hade kommit på att det var ett option. Men sen kan man ju välja att exitera till en senare investerare, så att man behöver ju faktiskt inte bara exitera genom en börsnotering eller genom ett uppköp, utan det kan ju vara sådana saker också för oss som är en tidig investerare.
Magiskt.
Vi måste ju också komma in på det här som du pratade om lite här inledningsvis med gender equality. Och det här är ju ett område inom finansmarknaden som har blivit ganska så utskällt, måste man väl ändå säga, för att det ser så oerhört skevt ut vad gäller som balans mellan kvinnor och män. Mm. Att 1% av riskkapitalet går till kvinnliga grundare till exempel. Mm. Och att det i Sverige, det är ju ganska intressant att Sverige då, som ju ändå är ganska långt fram vad gäller jämställdhet, ser värre ut än vad det gör i många andra länder. Kan du inte berätta lite grann om liksom i ett arbete med gender equality? Det känns ju som att det är en väldigt viktig faktor i det här, givet att det ser ut som det gör.
Mm. Nej, men först och främst kan man ju säga att det är ju såklart jättetråkigt att det ser ut som det gör, och det vore ju otroligt kul att se en positiv förändring på det här området. Och det är ju någonting jag själv brinner väldigt mycket för, och vi har nu valt att på senare år och liksom i de investeringar vi gör framgent ha ett väldigt, väldigt tydligt fokus på det här. Så det här är ju en fråga vi faktiskt tar upp med bolagen redan vid ett första möte för att förstå hur de själva tänker kring de här frågorna. Det är ju faktiskt så att idag är det majoriteten av människor som kommer till oss är män som har grundat bolagen och liksom manliga grundarteam. Och de är ju fantastiskt duktiga, många av dem, men jag skulle såklart vilja se att det också var ännu fler mixade grundarteam och också ännu fler kvinnliga grundarteam. Och du sa ju det i början här att liksom väldigt lite kapital har gått till kvinnliga grundare och kvinnliga teams. Och då ska man också komma ihåg, vad innebär det då på det stora hela? Jo, men det innebär ju faktiskt många gånger att produkter och tjänster för den kvinnliga målgruppen, det är ju väldigt underinnoverat, för pengarna har inte nått dit. Och det har ju att göra med hela ledet egentligen, att från liksom vilka som faktiskt investerar pengarna och vad de förstår sig på, vad de kan relatera till för typ av produkter och tjänster. Och då kanske man inte, om man generaliserar det här lite, så en vit man har kanske inte lika lätt att relatera till kvinnliga tjänster och produkter som en kvinna har. Så först måste man ju skapa en förändring i det ledet och ha välbalanserade investerarteam. Och sen måste man ju såklart föda fram och finansiera bolagen med grymma kvinnliga grundare och mixade teams. Men här ska man också komma ihåg att jag tycker liksom att gender diversity går ju åt båda hållen här, så att det ska ju inte bara handla om att vi ska föda fram och investera i kvinnliga grundare, utan det finns ju också kvinnliga grundarteams som behöver ta in män. Så det här går ju åt båda hållen, för att rent krasst så är det ju så att om du har tagit fram en produkt eller tjänst som i många fall vänder sig till en diversifierad marknad, då kommer du kunna göra ett bättre jobb och bygga ett bättre bolag om du själv reflekterar målgruppen inifrån bolaget.
Men vad tror du att det här beror på, att det har blivit så här? Varför ser det sämre ut i Sverige än i andra länder?
Det är ju en jättesvår fråga. Jag vet inte riktigt om jag har något tydligt svar på varför jag gör det. För att rent... Om man går tillbaka och ser på startup-sektorn, så har ju den kommit väldigt långt i Sverige jämfört med väldigt många andra länder. Och vi har ju väldigt bra förutsättningar i Sverige och i Norden för att också kvinnor ska gå in i den här branschen. Så att jag har faktiskt inget tydligt svar på varför det ser ut som det gör. Men ändå tycker jag att det är tydligt att förändringen måste ske från början. Så vi behöver fler kvinnor som gör hela den här resan, skapar sig ett eget stort kapital för att sen kunna investera i nästa generations kvinnliga entreprenörer, bland annat då.
Ja, men det här är ju superspännande. Det var ju verkligen en polett som trillade ner för mig när jag pratade med dig inför den här podden, med att vissa bolag med produkter eller tjänster som riktar sig mot kvinnor är framtagna av män.
Mm.
Och till och med jag förstår då att det finns en viss utmaning där.
Ja. Det är ju det som också, tror jag, man i det stora hela börjar förstå mer och mer. Alltså, kvinnan är ju en otroligt stark köpare, och ofta är kvinnan också den som kanske har hand om hushållets plånbok för alla inköp och så vidare. Så nu är det ju många som vill börja catera mer mot kvinnan från alla möjliga olika typer av håll. Så här tror jag vi kommer se otroligt mycket framgent. Och för att knyta tillbaka till vad vi pratade om tidigare, så är ju också produkter och tjänster just mot den kvinnliga målgruppen en av våra väldigt starka convictions. Det är ett område vi tittar jättemycket på just nu. Det börjar bubbla väldigt mycket och segla fram väldigt spännande bolag inom det här området.
Men alltså din bransch och private equity, som det här paraplyet som vi pratade om i början. Förlåt nu, jag kanske raljerar, men de räknar på allt.
Ja.
Så varför har man inte räknat på det här?
På kvinnor i branschen.
Och men kvinnornas plånbok och den otappade möjligheten, potentialen, det är ju pengar det handlar om. Det är ju fortfarande hundralappar och tusenlappar.
Ja, nej, jag vet inte varför man inte har räknat på det. Men jag tycker liksom att det här går ju tillbaks väldigt långt, om man säger hur ska man kunna göra förändring på det här området. Men då måste det ju också gå tillbaks till att kolla på utbildningar. Vilka människor utbildar sig till vad och varför? För att jag menar, man kan ju inte heller ställa krav på att bolag ska bli till exempel ett utvecklarteam på ett bolag. Det är väldigt svårt att ställa krav på att du ska ha 50-50 män och kvinnor om rekryteringsunderlaget för det inte är 50-50. Och då handlar det ju om att gå tillbaka och kolla på utbildningarna. Hur stort eller liksom hur mycket diversity har du där då? Hur många kvinnor är det som utbildar sig till utvecklare? Alldeles, alldeles för få. Och då är det ju där man måste börja. Så att det här är ju liksom ingen... Det finns ingen quick fix på hur man ska lösa det här, men jag tror att man måste tänka på hela cykeln och man måste ha väldigt många olika aktörer som engagerar sig i de här frågorna. Sen är det ju också intressant, för alla tycker olika, men det har ju pratats mycket genom åren om liksom kvotering. Är det nyckeln då? Nej, från mitt perspektiv är det absolut inte nyckeln, för att både för individen som ska anställas och för bolaget så vill du ju ha den med bäst kompetens, inte ha någon som kvoteras in. Men återigen, då kommer du tillbaka till att underlaget skulle du kunna kravställa bättre på att du ska ha 50-50 där.
ja, men det finns en polarisering i den här frågan, det vet vi där ute i samhället.
Ja, men det finns så jäkla mycket grymma tjejer, så att det bör inte se ut på det här sättet länge till. Men jag tycker också, ska sägas, att jag ser en stor förändring. För att så här, idag, bara jämfört med för 5 år sedan när jag började att investera, så har det skett en stor förändring. Det är väldigt många kvinnor som startar bolag idag jämfört med bara för några år sedan.
Ja, och det är det jag menar. Jag menar, vi vet att det finns en polarisering kring kvinnor och män.
Mm.
Vi vet att det finns en polarisering i frågan om hållbarhet.
Mm.
Om det stämmer eller inte, eller om det bara är svammel och sådär. Oavsett vad du som lyssnar här på den här podden tycker.
Mm.
Så det är liksom, det jag landar i här, det som är den stora poletten, det är ju att det är den otappade möjligheten av enorma tillväxtmöjligheter som man inte anammar, som man inte liksom tar hänsyn till. Och det är ju det som är intressant här, att försöka hitta de här liksom investeringarna, den här möjligheten som man inte riktigt har tagit hänsyn till tidigare. Detsamma gäller ju faktiskt, ska sägas, exempelvis målgruppen 55+. Oerhört köpstarka, men kommer ofta i skymundan av andra.
Det är kul att du säger det, för det är en annan av våra områden som vi är väldigt intresserade av att titta mycket på just nu. Och den målgruppen kallar man ju också skämsamt för silvertech. Så där har vi skrattat mycket när vi träffar äldre män ibland och pratar om det här. Men det som jag också tror att man inte ska glömma är ju att det här med att ha ett diversifierat team handlar ju väldigt mycket också om kultur och skapa förutsättningar för att ha ett diversifierat team. Det är ju inte alltid så enkelt att bara rekrytera in en kvinna nästa gång, eller vad det nu är, utan du måste ju skapa förutsättningar. Och det går ju mycket in i ledarskap och kultur och värderingar och den typen av frågor. Så då handlar det ju om att bolagen aktivt ska jobba med det. Och då är det ju också väldigt viktigt att komma ihåg att liksom det här är ju någonting som man måste börja med tidigt. För att när du sen är 100 personer plus på ett bolag, då kan du inte lika lätt sätta dig och ändra värderingar och justera kulturen liksom. Utan då är den ganska djupt rotad. Så här måste man ju börja i tid. Och det är därför vi engagerar oss i de här frågorna redan från början. För det är också så, om man tittar på hela då resan för de här bolagen, att sen när det väl är dags att exitera då, antingen till börsen eller till en PE-spelare eller vad det nu kan vara, det finns ju många alternativ, då är det ju fler och fler nu som börjar ställa allt hårdare krav på diversifierade teams. För det måste ju ni såklart ha sett i många bolag som har gått till börsen nu också, så är det ju så att du ofta lite hastigt året innan kastar in några kvinnor i styrelsen. Och det är ju inte det kanske sunda sättet att göra det på. Hade det inte varit bättre att börja med den transitionen redan tidigare för att också utvinna värdet av det?
Men upplever du att ni är ganska ensamma liksom inom er del av finansmarknaden med att jobba med den här typen av värderingar och försöka få in det på ett tidigt stadium i företagen? Eller möter ni motstånd eller blir ifrågasatta? Eller börjar det liksom kanske...
Nej, men det här är någonting som vi har börjat jobba mer och mer med på senare tid. Och vi har ju nu under det här året tagit fram en väldigt tydlig agenda för just hur vi ska jobba med de här frågorna och skapa möjligheter. Och det tror jag faktiskt att vi är ganska tidiga med att göra just inom det här spacet. Det tror jag faktiskt. Så i frågan om vi möter motstånd, så skulle jag faktiskt snarare säga tvärtom. Att det är väldigt många som uppskattar att vi tar upp de här frågorna. För det är många manliga grundare och manliga teams som har försökt rekrytera in kvinnor men inte kanske lyckats. Det finns många sådana exempel. Och där är det väldigt uppskattat att vi tar upp den frågan och också har en verktygslåda för att faktiskt kunna hjälpa till och skapa den förändringen som krävs.
Ja, men jag tänker att framgång föder framgång, och fokuserar man på det här och ger liksom skuffen, det knuffen som behövs i början, och andra kvinnor ser att, men så här, vänta nu, de startade det här och det här funkar och det här gick vägen, och så kanske det också uppmuntrar fler att ta steget, så att man på något sätt har brutit den här ytspänningen.
Men det är klart att det är så, och också för det vi pratade om är att det första kapitalet ofta som du får in är ju från family and friends. Och många gånger så tittar du ju i din närmsta krets runt omkring dig. Och för män då, om man generaliserar, så har det ju varit väldigt enkelt då att titta runt omkring sig och ta in kapital från andra män då som har gjort resor tidigare. Om vi nu kan skapa det över tid, att liksom kvinnorna och kvinnornas nätverk också har den typen av möjligheter, då har vi ju skapat en väldigt stor förändring som ger helt nya förutsättningar.
Och det handlar ju om människor, det handlar om nyckelpersoner, det tar 7-10 år. Men ni har en lång cykel, men det tar ganska många år att bygga upp den här startupen till någonting stort. Hur gör ni för att behålla nyckelpersonerna och bibehålla dem motiverade?
Mm. Det handlar ju väldigt mycket om att skapa incitament, och det är ju många gånger då monetära incitament. Så det handlar ju om att från början att låta grundarna hålla mycket av sitt ägande, och sen handlar det om att kontinuerligt under bolagets resa skapa optionspooler för att kunna attrahera dels nya nyckelpersoner och bibehålla befintliga nyckelpersoner. Det är jätteviktigt, och det är någonting som vi också går in med och ställer krav på, att man ska skapa utrymme för de här. Vi brukar säga att en optionspool i de skeden när vi går in i alla fall minst ska vara på 10%.
I och med att ni investerar i ett tidigare skede än många av oss andra på börsen, men börsen då vet vi, så här, ja, men man brukar säga 10-15 aktier i 5-6 olika branscher om man lyssnar till aktiespararna. Hur, i och med att det skedet som ni går in i kanske är lite högre risk, hur managerar ni risken?
Nej, men det handlar ju om just portföljstrategi då. Så det handlar ju om att bygga upp en portfölj av många bolag. Och rent krasst så är det ju så inom venture att du ska ju kunna räkna bort, många bolag ska ju faktiskt kunna gå lite sämre för att, och sen kan ett eller två bolag returnera hela fondens avkastning egentligen. Det är ju så modellen ser ut, för att vi måste ju ta hög risk för att kunna generera den typen av avkastning som investerarna förväntar sig.
Jag ska inte sätta det på pottan, jag ska inte ge dig hög puls, men man brukar ju säga everything before but is bullshit, men man brukar ju säga att ja, men på börsen förväntar kanske 7% långsiktigt. Om det är inklusive eller exklusiv återinvesterad utdelning, det tvistar eller är det. Här säger du att en del går ju faktiskt i putten, och en av dem, eller två eller några av de här som går riktigt bra ska kunna bära och lyfta helheten så att säga. Både finansiera och betala för dem som går åt skogen, men även så att ni får en hygglig riskjusterad avkastning.
Ja.
Vad är den förväntade avkastningen i det här segmentet? I den här delen?
Nej, men den är såklart, den förväntade avkastningen är ju såklart mycket högre än på börsen då, eftersom man tar en helt annan typ av risk. Så att det är ju snarare upp mot 30% skulle jag säga. För det där har smugit upp sakta men säkert från kanske 20% till att liksom under de senaste åren bli mot 30%.
Per år,
absolut. Så det är ju där förväntansbilden ligger. Sen ska man ju komma ihåg också då att som ventureinvesterare så är det ju så att de stora värderingslyften kommer ju längre fram i resan. Så att det är ju inte nödvändigtvis så att du får 30% varje år och kan räkna hem det, utan i början går det lite långsammare och sen tar man rejäla kliv.
Caroline,
ja.
Tusen tack för att du kom till podden och avmystifierade det här lite grann som vi sa i början.
Dörren, så mycket som vi kunde i alla fall.
Så mycket som vi kunde, dörren stod på glänt. Jag försökte öppna den. Jag satte in foten som en gammal
dammsugarförsäljare.
Ja. Tusen tack för att du kom hit och berättade mer om din värld.
Tack snälla.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.